Då ska vi alltså höra Herrens röst i förkunnelse och i bibelläsande. Under några söndagar fram till påsk så ska vi fördjupa oss i det som vi brukar kalla Jesu avskedstal. Och vi återfinner det där talet i tre kapitel huvudsakligen i Johannes evangelium. Kapitel 14, 15 och 16, även om det börjar lite grann i det 13 kapitlet och så avslutas det, kan vi säga, i det 17 kapitlet med det som vi kallar Jesu översteprästerliga förbön. Och det ska vi syssla med nu tre söndagar här, fram till palmsöndagen, och sedan så går vi ju in i det som är stilla veckan och firar påsk här. För Johannes var det här väldigt viktiga ord, avgörande, med stor betydelse. Och det har också varit kyrkans förståelse genom historien att just de här kapitlen ändå är på något sätt väldigt viktiga och avgörande. Jesus ville förbereda sina lärjungar för det som skulle komma. De traumatiska händelserna i samband med hans gripande och korsfästandet. Det var ju ingenting som lärjungarna på något sätt hade i huvudet att det skulle hända. Och inte ens när Jesus talade om att det ska ske, så det fick helt enkelt inte plats i deras sinnen. Men han ville förbereda dem ändå på något sätt för det som väntade. Men inte bara för de där nära inpå liggande händelserna, utan också på det som skulle följa när han inte längre var fysiskt närvarande med dem och vandrade här vid deras sida. Och därför blir ju de här orden som Jesus också säger lika angelägna för kyrkan, församlingen idag och har varit i alla tider. För vi har inte Kristus fysiskt närvarande. Men vi ska strax upptäcka hur Jesus i det här avskedstalet ändå försäkrar dem: jag ska lämna förvisso, men jag ska vara med er fortsatt ändå. Och därför har kyrkan alltid i alla tider tagit just det här talet till sig på ett särskilt sätt. Avskedstalet kulminerar i hans överste prästerliga förbön i kapitel 17, där han inte bara ber för sina lärjungar, de 12, utan han ber faktiskt för oss. Och han säger: för alla, jag ber för alla som senare ska komma till tro genom deras vittnesbörd. Alltså genom de första lärjungarnas vittnesbörd och förkunnande. Vi skulle kunna säga att det här talet kan beskrivas som på något sätt kärnan i det som är Jesu undervisning. Där han överlämnade Faderns ord. Jag överlämnar hans ord till er. Det som han ville att vi skulle veta om honom. Och det som de sedan skulle bära vidare ut i världen som hans representanter. I Johannes 13 kapitlet så förstår vi att det här avskedstalet sker i anslutning till den sista måltiden. Och kanske en samtalsstund därefter, innan det står att de gick till trädgården, till det som vi kallar Getsemane. Och om du läser i det 13 kapitlet, jag vill bara ta med det också innan vi går in i textorden och läser här med varandra. Där står det bland annat följande, att Jesus ger dem ett nytt bud, säger han. Ett nytt bud ger jag er i Johannes 13 och 34. Och så säger han att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Och jag förstår att det var någonting som präntades in i Johannes på ett särskilt sätt. Och han är ju den som sedan enligt kyrkans berättelse på ett särskilt sätt förmedlade detta budskap. Och det sägs att han som en gammal apostel fick bäras till gudstjänsten. Och han hade egentligen ett enda budskap att förmedla. Och det var just detta: ni ska älska varandra så som Herren har älskat er. Och jag tänker mig att just det där orden är på ett särskilt sätt ingången, plattformen på något sätt för det tal eller den undervisning som Jesus sedan har. Det är denna kärlek som gör evangeliet trovärdigt och attraktivt för världen. Kärleken är grunden för lärjungarnas trovärdighet. Men vi ska läsa det här kapitlet. Jag ska läsa nästan hela kapitlet, men i lite olika omgångar. Och vi börjar ifrån den första versen, Johannes 14. I Jesu namn. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa: Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippus sa: Herre, visa oss fadern. Det är nog för oss. Jesus svarade: så länge jag har varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du då säga visa oss fadern? Tror du inte att jag är i fadern och fadern i mig? Det ord jag säger er, dem talar jag inte av mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i fadern och fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannerligen jag säger er, den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större. Ty jag går till fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, så att fadern blir förhärligad genom sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Jag stannar där. Jesus håller alltså denna undervisning, detta tal. Jag tänker mig inte att det ska uppfattas som att han ställer sig upp och knackar i bordet eller så och börjar predika. Utan det vi ser framför oss är egentligen en måltid där de ligger till bords med varandra och så börjar man ett samtal. I kapitlet nämns ett antal personer som ställer sina frågor. Thomas frågar: Vi känner inte vägen, hur ska vi då veta vart den går och så vidare? Och då har Jesus ett svar. Filippus säger att visa oss fadern. Och Jesus på något sätt känns nästan som man får ett lite sådär milt utbrott. Men vad säger du, så länge jag har vandrat med er och du känner inte mig? Och så kan du ändå säga att visa oss fadern och så vidare. Det är ett samtal med frågor och svar. Och jag tänker mig att det här samtalet utgör på något sätt det goda föredömet för oss på hur kristen tro bäst kan utläggas och förstås. Det är bra med förkunnelse så här framifrån och ett lyssnande. Men i en miljö av samtal och frågor som vi behövde upprätta, tror jag, lite mer i det vardagliga, där vi pratar om tron och de andliga verkligheterna, där vi vågar ställa frågorna och där vi också vågar försöka ge våra svar. Och därför tänker jag att Alfa-kurs är så där så fantastiskt bra. Jag deltog lite grann en stund här i onsdags och mötte människorna där som går den där kursen. Och vi hade hemgrupp här om dagen också hemma hos oss, där vi på samma sätt fick samtala om trons frågor. Ge rum för det andliga samtalet. Jag vill uppmuntra till det. Återerövra det kanske. Fanns en tid, kanske i ditt liv, då det var naturligt att du tillsammans med livskamraten eller med andra vänner ständigt rörde vid andliga frågeställningar. Och så har det tystnat av ett eller annat skäl och livets övriga verkligheter har trängt sig på. Och så har det tystnat. Men återerövra det. Jag tänkte lyfta några rubriker från det här kapitlet som jag tänker rymmer centrala och viktiga inslag i vår kristna tro. De två första på ett särskilt sätt uttrycker Jesu unika och exklusiva ställning. Och alla de här tre rubrikerna är egentligen häpnadsväckande uttalanden. Och den första som jag vill fästa din uppmärksamhet på, det är just det här: den som har sett mig har sett fadern. Vilket exklusivt påstående som Jesus gör om sig själv. Och han har fler i samma slag i det här kapitlet. Han säger i den 11:e versen: tro mig när jag säger att jag är i fadern och fadern är i mig. Redan i den första versen i det här kapitlet så säger Jesus någonting som jag av och till faktiskt genom åren har stannat inför och funderat på. Hur ska jag riktigt förstå det där? Han säger tro på Gud. Och så kommer det omedelbart: och tro på mig. Det är på något sätt likvärdigt. Tro på Gud och tro på mig, det är samma sak. Och Jesus gör klart i det här kapitlet att det är Gud som verkar genom mig. Faderns gärningar utför jag. Vers 10, det ord som jag säger er, dem talar jag inte av mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Och jag vill bara liksom stryka under detta. Om du vill se Gud verka i ditt liv, utföra sina gärningar med dig och för dig och genom dig, då sker det genom att vi vänder oss till Jesus. Öppnar oss för honom. Det här är ju någonting som Jesus på olika sätt lägger ut i samtal och diskussioner med skriftlärda och fariser. Och det är en sån stötesten när han uttalar det här. Gå hem och läs Johannes evangelium, det 8:e kapitlet. Och du möter hur Jesus samtalar med de skriftlärda. Och de blev, jag säger, topptunnor rasande på hans utläggning. Han talar liksom om sin förutillvaro hos fadern. Jag är och jag var innan Abraham blev till, säger han i det där kapitlet. Och fariserna utbrister: vem tror du att du är? 50 år gammal är du inte. Och ändå påstår du det här om Abraham. Vem tror du att du är? Ja, det är ju en klassisk, vad ska vi säga, fråga som ligger nära till hans när någon kommer och pöser upp sig. Vem tror du att du är? Men Jesus visste vem han var. Han visste att Fadern verkade genom honom. Paulus skriver i Kolosserbrevet, det andra kapitlet, ty i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Du och jag, vi kan ana vem Gud är på olika sätt. Vi ser hans handlande i våra liv på olika vis. Men vi anar honom i naturens skönhet, i skapelsens fulländade funktionalitet, i de stora kosmiska sammanhangen, lika väl som i den lilla mikro, i den lilla mikrovärlden. Men om du vill lära känna Gud och möta honom, så är det bara genom Jesus Kristus. Det är han som kan ge oss den fulländade bilden, den sanna bilden av vem Gud är. Gå gärna ut i naturen, upptäck dess skönhet. Men vill du lära känna Gud, då är det bara Jesus. Bara Jesus. Ingen har någonsin sett Gud, säger Johannes i det första kapitlet, den 18 versen. Ingen har någonsin sett Gud, den enda sonen, själv Gud och alltid nära Fadern. Han har förklarat honom för oss. Det förunderliga är att denna fulländade uppenbarelsen av Gud finns i människan Jesus Kristus. En sådan som du och jag. När jag försöker pejla liksom innehållet i ett sådant påstående, så tycker jag mig ändå ana detta. Att det säger mig någonting om att Gud har skapat de bästa förutsättningar som finns för att vi ska kunna lära känna honom och möta honom. Det sker i mötet med en som är som jag. Det är där du och jag kan möta Gud. Men han var en fullkomlig människa som själv är Gud och alltid nära Fadern. Det andra väldigt exklusiva påståendet i den här texten och kapitlet, det är ju detta som också har varit en stötesten och är det allt fort i många sammanhang. Där Jesus säger, jag är vägen. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och den kristna församlingen och kyrkan har genom hela sin existens tänkt sig att Jesus är den enda vägen till Gud. Inte en bland många. På olika sätt anar vi Gud och vi kan förstå delar av honom på olika sätt. Men vägen till Gud, det är Jesus Kristus. Och det var det som apostlarna och Paulus förkunnade överallt dit de kom och där de vände sig. Och i Apostlagärningarna 4:12 finns en sån där avgörande vers där det står, hos ingen annan finns frälsningen. Och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Det är bara Jesus som kan frälsa. Det är bara Jesus som kan rädda. ingen annan. Och det Jesus säger, det är ju detta att jag har fullbordat. Eller han var ju i det här sammanhanget när han talar om detta. Han var på väg att fullborda en gärning som är vägen till frälsning, syndernas förlåtelse och evigt liv. Och han är vägen på något sätt i den meningen att det är han som går vägen. Och vi bärs av honom. Han bar oss upp på korset. Korsets trä. Han bär oss, han går vägen till frälsning och evigt liv. Och nu säger Jesus till sina lärjungar, nu ska jag gå till Fadern. Jag ska hem igen. Det är liksom, vad ska vi säga, det är sista stycket av vägen som han har framför sig. Men när jag är hemma, då har jag gått hela vägen. Då är det klart. Då är det färdigt. Och när jag är där hemma så är det några saker som jag ska checka av. Det var nog inte så han sa, men jag tänker mig lite grann det. Det var ju ett samtal vid bordet. Jag ska undersöka en sak. Den första, jag ska kontrollera att det finns plats. I Guds hus finns det många rum. Men om det nu är så att du är tveksam, ni är tveksamma. Så jag ska kolla upp det. Jag ska bereda plats för er. Om det nu inte vore så ska jag bereda plats för er. Och så säger han, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att också ni ska vara där jag är. Jesus visste, det är rum. Det är ingen tvekan. Men han vill på något sätt försäkra dem om. Det är plats. Det finns rum. Och det vill jag säga idag också. Det är plats för dig i himlen. I Guds boningar. Kanske du ibland har undrat om det är så. Där hör inte jag hemma. Men han har plats för dig. Det är svårt för oss att förstå oss på himlens verklighet och det som väntar. Men det är som Jesus ändå vill säga, det kan du släppa. En sak ska du däremot ha klart för dig, att det finns plats. Det är rum för dig i Guds eviga värld. Och så lyfter ju Jesus också i det här avskedstalet det som har varit den kristna kyrkans hopp i alla tider. Jag ska komma tillbaka, säger han. Och jag ska hämta er till mig. För att också ni ska vara där jag är. Jag är vägen. Vi kan inte själva göra någonting för att uppleva frälsning och evigt liv. Vägen är klar. Han har gått det för oss. Vi ska bara i tro och förlitande på honom acceptera och ta emot detta. Och Jesus har verkligen i det här orden fångat det som är kärnan i den kristna tron. Han har gått vägen för oss. Och det är plats för oss i Guds Faderns hus. Vi ska läsa några avslutande verser också i Johannes 14. Och från den 15 versen läser vi. Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Detta, jag hoppar till den 29 versen. Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sa till er, jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskar mig skulle ni vara glada över att jag går till fadern. Ty fadern är större än jag. Detta säger jag er innan det sker för att ni ska tro det när det har skett. Jag säger inte mycket mer till er, till nu kommer världens härskare. Han har ingen makt över mig. Men världen måste få veta att jag älskar fadern och gör som fadern har befallt mig. Kom, låt oss gå härifrån. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er, säger Jesus. Det är inte svårt att förstå att lärjungarna kände oro. Ska du lämna oss? Vad ska det bli? Hur ska det här gå? Men Jesus försäkrar att jag ska komma till er. Ni vet att vi sa nyss att Jesus sa att jag ska komma tillbaka och hämta er till mig. För att ni ska vara där jag är. Men han försäkrar att under er jordevandring så ska ni inte bli faderlösa eller ensamma eller övergivna. Utan jag ska komma till er. Och det står i den 23 versen. Om någon älskar mig bevarar han mitt ord. Och så är det just detta. Och vi, säger Jesus, ska komma till honom och stanna hos honom. Hur ska det där gå till, kan man undra. Jag förstår om lärjungarna blir lite fundersamma. Och då kommer jag på det andra som Jesus skulle på något sätt checka av. Det vill jag göra när jag kommer till min fader. Så står det i den 16 versen. Jag ska be fadern. Han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Men hjälparen, den 26 versen, den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Vi ska komma till er. Det är ingen förlust att jag lämnar. Det är plus i det. Jag lämnar, men vi ska komma. Gud och jag. Och jag ska be om att den helige ande, Guds egen ande, ska bo i er och vara i er. Vi kommer. Och jag hoppas att du känner det där idag. Vi är här. Vi är med dig. Gud är med dig. Den heliga ande står på din sida. Hjälparen. Hjälparen. Hur tar jag emot helig ande, kanske då frågan naturligt blir. Ja, han är vägen till uppfyllelsen av alla Guds löften och välsignelser. Det börjar alltid med Jesus. Ta emot honom. Och det är han som döper i helig ande och eld. Var det inte det som är Johannes döparens vittnesbörd? Jesus döper, fyller oss med sin heliga ande. Och när han blir vår Herre och frälsare och vi vill bli fyllda av ande, då ger han sin ande till att bo i oss och vara i oss. Och vi, alltså Gud, Fader, Sonen och den heliga ande, kommer till oss. Ja, måste man då inte känna något särskilt på något sätt? Andens dop och andens eld och andens kraft, ni vet, vi talar mycket om det ibland. Inte nödvändigtvis, för vissa av oss så sker det dramatiskt med storm och vind och eld och brak och allt vad det kan vara, billigt talat. För andra kanske en mer stilla process. Men för mig var andens dop, om jag bara ska ge mitt lilla vittnesbörd så här allra sist. Andens uppfyllelse, mera en mognadens väg. Jag var rädd för dunder och brak. Jag vill inte gråta och skrika, som jag fick för mig att man kanske måste göra. Det var inte min grej liksom. Och Gud visste det. Och jag växte istället i tro och förtröstan på att det jag bad om också hade getts mig. Jag tog emot det. Och jag började leva i det. Och i samma sammanhang, även om det inte är den predikan jag ska hålla idag, men så föddes och fanns den där längtan efter att få det där bönespråket också. Som skulle på något sätt bli det inre vittnesbördet för mig på ett särskilt sätt. Att anden var i mig och bodde i mig. Nu säger inte jag att tungotal, det här bönespråket, är det enda vittnesbördet om andens inneboende. Men det är ett av dem. Inte ens det där med tungotal liksom blev någon slags knappförlösning i mig och ramlade på mig. Utan det blev ett bönespråk som jag började leva i. Stilla och försiktigt. Steg för steg. Och sen den erfarenheten så skulle jag nästan säga att jag har dagligen använt bönespråket. Och det har för mig blivit på något sätt förmedlat den verkligheten till mig att Jesus är med mig. Anden bor i mig. Gud är på min sida. Till slut. Jag går till Fadern, men vi ska komma till er genom andens inneboende. Och så säger han en sak. Jag lämnar, men jag ska lämna en sak till er, säger han. Jag lämnar kvar en sak som ni ska få behålla och leva med. Min frid, säger han, ger jag åt er. Lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Och så kommer det. Känn ingen oro och tappa inte modet. Det är en avgörande hälsning i det som är Jesu avskedstal. Och jag vill bara sluta med att säga det. Du är aldrig ensam. Vi är med er, säger Jesus. Gud står alltid på din sida. Det här har ekat det budskapet allt ifrån det här talet genom hela historien till varje kristen. Men är egentligen en hälsning till varje människa och hela skapelsen. Gud är med oss. Vi är inte övergivna och här nere råder hans eviga armar. Amen. Lovsångsteamet, ta plats. Du ska som alltid få tillfället att få förbön i den här gudstjänsten som vi har i alla våra gudstjänster. Här på min högra sida så kommer det att finnas förebedjare som står till tjänst för att be med dig. Det kanske är så att du vill på något sätt uppleva den här verkligheten av vägen som Jesus har skapat. Du kan få uppleva frälsning och ta emot Jesus Kristus till syndernas förlåtelse. Kanske du längtar efter det här med den heliga andes gåva på ett särskilt sätt. Du kan få förbön. Eller om du önskar bara dela någonting av dina bekymmer och din oro. Så kom, välkommen i Jesu namn. Ska vi stå upp? Jag vill be en bön. Och så är du välkommen till förbönstunden. Och så är vi med i lovsång och tillbedjan. Herre, vi tackar dig för att du är nära. Du är med oss den här stunden. Vi överlämnar oss i dina välsignade händer. Herre, vi tar emot den heliga andes gåva i våra liv. Du uppfyller oss, Herre, med din kraft och kärlek. I Jesu namn. Amen.
Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Pingstförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt, eller om du fick några tankar eller funderingar, eller om du tog emot Jesus, så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida www.malmopingst.se. Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via våra sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Du kan också ringa oss på 040 800 30. Har du något du vill att vi hjälper till att be för, så kan du mejla oss på forbon@malmopingst.se. Då når du vårt förbönsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst på söndagar klockan 10.30 eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge och Gud välsigne dig.